Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer är kommunstyrelsens ärendelista för juni månad eller junis sammanträde. Och med mig som sakkunnig har jag kommunstyrelsens förste vice ordförande, kallas det så, eller bara vice
ordförande? Man kan säga förste vice också, det går bra. Ja.
Förste vice ordförande Mats Lindblom från Liberalerna, som ska kunna det här ämnet. Jag går direkt in på dagordningen, Mats, och då heter punkt 1 kommundirektörens rapport maj-juni 2018.
Ja, det heter ju alltid så, första punkten på dagordningen, men den var ganska tunn den här rapporten denna gång, så jag tror vi kan hoppa över den faktiskt.
Går jag till något som låter lite mer spännande i alla fall. Antagande av strategi för Östra Tyresö, det är punkt 2, och den ska också senare komma upp i kommunfullmäktige, ser jag.
Ja, det är riktigt. En liten stjärna efter där så kommer det upp i kommunfullmäktige. Ja, vi har ju rätt nyligen tagit fram då en översiktsplan för Tyresö med sikte på år 2035 och lite utblickar ända fram till 2050. Och nu har ju då stadsbyggnadsförvaltningen, de har tagit fram ett förslag på en mer detaljerad strategi som ska knyta an till den här nya översiktsplanen då för Östra Tyresö. Och den här strategin ersätter ju då den fördjupade översiktsplanen från 2003 som vi har för Östra Tyresö.
Var det den här rosa boden där som den samlade in information? Är det den som nu är...
Ja, det var ju det som blev översiktsplanen till slut.
Ja.
Ja. Och nu går man in liksom ett snäpp djupare då. Nu tittar vi specifikt på Östra Tyresö och tar en speciell strategi då för hur vi ska gå fram med vidare utveckling av den kommundelen.
Vad säger den då?
Ja, man har tittat här på en ny etappindelning då för de här omvandlingsplanerna som finns. Man tittar på tidplanen för det, byggrätterna för de här områdena och lite grann hur man ska göra med huvudmannaskap för vatten, avlopp och vägar. Om det här ska vara kommunala vägar eller om det ska vara kvar i enskild förvaltning då. Och sen berör man även saker som kollektivtrafik, cykelstråk, kanske båtplatser och naturmiljövård och sånt här. Så den täcker in det mesta egentligen. Men det här ska alltså upp till kommunfullmäktige för ett slutligt avgörande sen då.
Och är det varför jag påpekar det? Det är den som då är intresserad eller berörd av det här kan ju då gå och lyssna. Och den är, alltså kommunfullmäktige blir i mitten av juni?
Ja, det blir i mitten av juni, det är riktigt. Ja. Och man kan ju lyssna på den, men det går ju också att läsa handlingarna. För jag vet att det finns lite olika uppfattningar om den här strategin. Så det kommer säkert framgå i protokollen från kommunstyrelsen att det finns lite olika åsikter bland partierna.
Ja, och då kommer för allmänheten det fram på kommunfullmäktige?
Det gör det säkert, ja.
Du, jag vet ju att den stora frågan är lite senare, det är ju budgeten för 2019. Så att jag tänker vara lite fräck och be dig koncentrera eller koka ner svaren lite grann. Trean, antagande av detaljplan för del av Hanviken 2.1, bostäder vid Stjärnvägen.
Ja just det här är ett sånt här nytt gruppboende på två våningar som ska, det ska rymma 7 lägenheter här, så att det är inga konstigheter egentligen som vi gör en plan för helt enkelt.
Lika kortfattat kanske då 4. Delårsrapport 1 2018 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Ja, lite senare på dagordningen så har vi delårsrapporten för hela kommunen då. Men det här är då delårsrapporten för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Och det har att göra med planexploatering, väghållning, park, miljö, trafik, vatten, avlopp, renhållning och så vidare.
Är det för att få någon slags ansvarsfrihet för hur ni har betett er eller bara ett allmänt rapporterande?
Ja, alltså en delårsrapport är ju som det liksom. Det är en beskrivning av den historia som har varit nu under januari till april. Så det kan vi inte göra mycket åt. Men den här rapporteras ju, varje verksamhetsområde rapporterar i sin respektive nämnd. Och det här är ju kommunstyrelsens verksamhetsområden så det rapporteras ju här egentligen. Men man kan ju säga hur det går i alla fall att just de här verksamhetsområdena ser ut att gå på budget egentligen. Så att det har vi inga problem i stora drag.
Ja, nu hoppas jag att du kan rätta upp lite frågetecken här för femman. För den heter rapportering från socialnämnden om plan för sänkt kostnadsnivå för budget i balans. Man ska alltså spara pengar. Hur?
Ja, precis. För bakgrunden här är det att vi har ju haft under många år har vi haft problem med budgetuppfyllnaden här i socialnämndens verksamhetsområden. Så att på fullmäktige i oktober förra året, då ställer man ett extra krav då på socialnämnden att man ska ha en plan för att verkligen komma i balans i sin budget så snart som möjligt. Och den här planen då den följer man upp och redovisar kvartalsvis då till kommunstyrelsen. Och då kan man ju fundera, vad är det man gör egentligen då? Och det är, man ser ju över liksom organisation, arbetssätt, hur man schemalägger personal, vilka lokaler man använder och hur man kan kanske införa en ny teknik eller ta hem dyra placeringar som vi har ute i andra kommuner. Så att hur som helst, det är ett väldigt strukturerat arbete. Det här kommer ge resultat framöver, fast det kommer ta några år innan vi är i balans faktiskt, innan vi når de kostnadsnivåer som vi önskar i de här områdena.
Men ni ser ett ljus i tunneln?
Ja, vi ser ju redan nu att det har blivit vissa förbättringar. Så att vi ser positivt på det här, men det kommer ta flera år, det gör det.
Ja, men ni befinner inte i den situationen som man gjorde vad var det på Försäkringskassan, att ju mindre ni gör, alltså, så får ni löneökning istället. Alltså ju mindre stöd man ger till medborgarna.
Nej, det här är ett seriöst jobb. Alltså, det här är ju lagstadgade krav nu egentligen på det stöd vi ska ge en socialtjänsten. Så det följer vi förstås. Men det är alltid så att alla arbetsuppgifter går ju att effektivisera något.
Ja, jag tror Försäkringskassan också följde lagen, men...
Ja. Du, ja, vi
får se, vi tar det vid ett annat tillfälle när det har gått lite tid. Sexan, budgetförändring för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg med anledning av statsbidrag för ensamkommande unga över 18 år.
Ja, det var en lång rubrik, fast det är nästan formalia. Det är ju så här att staten ger ju lite olika riktade bidrag till kommunerna, och här kommer ett bidrag till kommunen för ensamkommande som har fyllt 18 år på ungefär 467 000, till och med ganska exakt. Och då är det rent budgettekniskt hur vi ska få in de här pengarna i verksamheten här, är det här ett beslut om egentligen.
Okej. Sjuan, då kommer vi till det här för hela kommunen. Delårsrapport 1-2018 för Tyresö kommun. Hela verksamheten.
Hela verksamheten, ja, precis. Som jag sa, det här är det första tertialet, alltså perioden januari till april då. Och det är en sak att det har gått som det har gått, så att säga. Det vi kanske är mer intresserade av är egentligen prognosen då för resultatet på helåret 2018 som också ingår i den här rapporten då. Och då kan vi konstatera att efter första tertialet då ligger vi i princip på budget då. Vi har lite överskott i verksamheterna men lite underskott på finansförvaltning, så det går ut ungefär på ett ut då. Så långt ser allting bra, men på helåret så är faktiskt den ekonomiska prognosen mycket svag. Verksamheterna verkar som att de får ett underskott på nästan 67 miljoner kronor i år. Och det är ett ökande underskott då. Och störst underskott finns inom kommunstyrelsen och just socialnämnden som vi pratade om tidigare på en punkt då. Det finns lite underskott även på barnutbildning och gymnasiearbetsmarknad då. Socialnämnden jobbar med det sedan tidigare då. Så att det är inte mycket att säga om det. Vi känner ju till att det finns underskott där va. Men vi måste ju börja jobba med det här mycket bredare, ser vi nu va. Så att för om vi tittar på hela året då egentligen, så om vi tar bort, om vi kompenserar för vissa engångsintäkter av markförsäljningar. Vi säljer ju mark ibland när vi exploaterar, då går ju plus på resultatet då. Men det säger ju inte egentligen hur det går i ekonomin, utan om vi bortser från det så ser vi faktiskt att vi får ett underskott i år på ungefär 36 miljoner kronor. Och det är ju inte bra, en kommun ska ju inte gå back va.
Ja, man är väl tvungen att ta igen det inom 3 år?
Ja, så är det faktiskt. Så att jämfört med budget så är det hela 60 miljoner under då. Och då har vi ändå budgeterat ganska försiktigt. Vi hade ett överskottsmål på bara 1%, vilket är egentligen för lågt. Vi borde ligga mellan 2-3% egentligen.
Ja, men vad är 1% i pengar då?
1% är ungefär 25 miljoner för vår kommun då. Ja,
ni hade prognostiserat ett plusresultat på 25 miljoner.
Just det.
Och det pekar nu mot ett minusresultat på 65, säger vi då.
Vi tar det igen. Vi la en budget på 25 miljoner plus.
Ja.
Men det ser ut att gå back 36. Så det är ungefär 60 miljoner under budget.
Ja,
så
då fattar jag till och med.
Ja, men då tror jag alla förstår. Men egentligen borde vi ligga på 2-3%. Slutsatsen är väl att om vi räknar hur mycket pengar som saknas, så är det någonstans mellan 85-110 miljoner för att vi ska vara en kommun med långsiktigt hållbar ekonomi faktiskt.
Jag såg någon nyhetsrapportering för några veckor sedan där någon, det behöver inte vara sant bara för att man säger det i tv, men alltså att framtidsutsikterna för skatteintäkter, om det nu var på kommunnivå eller Sverige i stort, de såg lite dystra ut.
Ja, det är ju så. Det här är ju en spegel av det egentligen. Det är det att lite kortfattat kan man säga att det är färre som jobbar och fler som är unga och gamla då.
Den demografiska
strukturen hos befolkningen ändrar sig. Och det är en utmaning.
Ja, vet vad, jag brukar alltid vara så rolig. Jag tycker det själv i alla fall. Det hette ju befolkningspyramid när man var ung.
Alltså, ja, just det.
Hur strukturen, det var flest människor i 0-1 år ungefär. Och sen smalnar av där uppe vid 80-årsåldern. Sen tog pyramiden slut. Nu brukar jag, när jag föreläser, prata om den upp- och nedvända slipsen. Alltså slipsen är ju bredast ner till.
Ja, just det.
Ja. och sen snabbt avslut.
Ja.
Vänder man den upp och ner så ser den ut ungefär som Västerlandets befolkningspyramid.
Ja, faktiskt. Och det är ett problem det där, att det är färre som ska försörja fler egentligen. Va? Vi försöker ju kompensera det, men man pratar ju om höjd pensionsålder till exempel. Va? Det är ett sätt för att komma runt där. Men det kommer vara tufft för egentligen alla kommuner under åren som kommer. Man måste hitta sätt att effektivisera verksamheten.
Nu ska vi dra in på politiker.
Ska vi dra in på politiker? Ja, men det kan vi inte göra.
Hur skulle det gå? Effektiviseras, pratar du om. Du, nu kommer vi till den stora punkten.
Ja.
Åttan, kommunplan 2019-2022 med budget för 2019. Det här, alltså kommunplanen, det är vad vi tidigare kallade treårsbudgeten eller framtidsbudgeten. Och sen bryter man ut den och pratar om 2019. Vi kan väl konstatera att för tankeverksamheten skulle vi koncentrera oss på 2019. För det kan ju hända så mycket längre
ja,
fram.
Ja, jo, det är riktigt, riktigt. Alltså, processen gör egentligen att vi jobbar med fyraårsbudget här då. Och nu är det en ny mandatperiod, så inför 2019 då så ska vi ta en ny fyraårsbudget. Så det är alltså perioden 2019-2022. Men det som är fokus är förstås 2019. Sen tittar man tittar även på de tre kommande åren, framförallt när det gäller kanske investeringar där man vill ha lite bättre överblick då. Men det är ju driftsbudgeten för nästa år så att säga som är viktig då. Och när man tar den så tittar man ju över saker som skattesats, vilka låneramar kommunen får ha, vilka taxor och avgifter vi ska ta ut för saker och ting, vatten, avlopp, renhållning och så vidare. Då.
Sen är det ju valår nu och vi ska ju bjussa på någonting också.
Du menar att det ska finnas lite valfläsk?
Ja.
Nej, det är ganska fläskfritt i den här budgeten, det kan jag säga faktiskt. Med tanke på att vi egentligen saknas lite pengar snarast.
Det är en vegetarisk
ja.
Budget.
Den är rätt så vego faktiskt. Ja. Ja. Mm. Viktväktare budget kanske. Ja. Nej, men det är klart, det är valår nu så det är lite speciellt. Va? Och det blir, processen är lite intressant. Eftersom vi tar budgeten i juni, och det är för att nämnden ska ha tid på sig under hösten att planera. Men det innebär att vi tar ju budgeten innan valet. Och ingen kan ju med säkerhet veta hur det går i valet. Så det är ju inte helt säkert att vi har samma majoritet då efter valet. Så då finns det ju kanske all anledning för ja, att se över den här budgeten i november igen.
Okej, okay. Men vad säger den so far som vi säger på nysvenska?
Vad den säger so far?
Ja.
I grova drag så kan man säga att budgeten innehåller ju effektiviseringskrav egentligen inom väldigt många verksamhetsområden. Undantaget då skolområdena, förskola, skola och gymnasiet har vi inga ytterligare effektiviserings- eller besparingskrav på dem. Men i övrigt så måste vi se till att effektivisera vidare då egentligen.
Men den här gruppen då, seniorer om jag kallar dem så, de är ju på krigsstigen lite grann. Det är kanske befogat deras kritik, det ska inte jag bedöma. Men jag menar, de har ju krav på fler äldreboenden och mellanboenden. Och
ja, det är också prioriterat, men man måste ju sätta allting i relation till varandra. Själv så har jag inget problem med att sätta skolan först i det här, va? När det gäller budgetprioriteringar. För att vi tycker ju det från liberalt håll att det är viktigt. Och prioritera skolan. Det är det som är framtiden för oss alla. Så där vill vi se att vi verkligen säkerställer att vi upprätthåller de ambitionsnivåer vi har.
Kan man ställa frågan så här då? Kommer man tydligt märka att någonting försvinner eller smyger man in besparingar lite här och där så att det blir...
Ja, det är som sagt, det är ju över hela linjen. Och det är klart att för varje verksamhetsråd måste man ju se hur man kan ta hand om det här kravet då. I vissa områden så kan man inte utesluta att det blir rena besparingar faktiskt. Men vi hoppas ju att på de flesta ställen att man genom att effektivisera verksamheten kan upprätthålla den service som vi har idag och ändå dra ner kostnaderna lite grann.
Ja, men jag bara säger att personaltäthet är ju ett sätt att effektivisera.
Ja, personalkostnader är ju en stor kostnad.
Ja, men jag menar då kommer det märkas att man kanske inte får samma stöd från samhället längre. Det finns inte utrymme för det.
Ja, när jag pratar om effektivisering kan det vara så att färre personer lyckas göra samma sak om man jobbar lite effektivare, bättre schemaläggning eller på något sätt effektivisera sättet att jobba.
Vad är då er budget? Alltså hur mycket plus ska den gå? 1, 2 eller 3%?
Ja, det var en bra fråga. Nu lägger vi en budget som pekar på 2% överskott. Och vi har, om man tittar under den här fyraårsperioden framåt så vill vi successivt trappa upp det resultatet ända till 3% i slutet av mandatperioden. För att vi inser att en kommun som vi som växer så pass mycket vi gör bör ligga närmare 3% faktiskt plus.
Men vad är det som gör att du är förhoppningsfull om årets delårsrapport blir till att då är det fattas det ungefär 100 miljoner för att nå det här 2%-målet.
Ja, just det.
Ja. Och sen nu lägger ni en budget med plus 1,5 ja, sådär.
Ja.
Ja. Vad är det som gör att du tror att ni kommer klara det nästa år då?
Jag är inte säker på att vi kommer att klara det nästa år. Men vi måste ju sikta på det som vi vill åstadkomma egentligen. Va? Det är ju en målsättning. Vi kan inte lägga för svaga budgetar heller liksom.
Ja, ni får inte lägga en budget med underskott.
Nej, det är inte aktuellt. Nej, det kan man ju inte göra alls. Skulle ju tekniskt rätt kunna lägga en budget som är ett nollresultat. Men det är inte långsiktigt hållbart. Så vi måste sträva efter högre resultatnivå. Okay. Annars bygger vi låneskulder i kommunen.
Piskan kommer vina.
Jag kan ju säga lite om den här budgeten då. Här i kommunstyrelsen är det nästan bara formalia. Därför att alla handlingar är ofta inte riktigt klara än. Och alla partier har inte hunnit gå igenom egentligen vad man tycker. Och oppositionspartierna lägger ju skuggbudgetar och sådär. Så att det stora numret är ju faktiskt den här speciella fullmäktigesammanträdet. Budgetfullmäktige som vi säger. Och det äger rum den 14 juni. Det kommer ju ni radiosända här förstås i Tyresö Radio. Och det börjar 13:00 och så håller det på säkert ända till 23 på kvällen då. Så har man tid och intresse, då kan man ju verkligen lyssna in var partierna står i olika frågor. För allting kommer att debatteras, varenda verksamhetsområde i kommunen egentligen. Så det kan vara spännande att följa här. Dels så kan det ju dyka upp i några spännande överraskningar säkert under mötets gång. Och det är ändå valår, så att det är extra viktigt.
Ja, plus det är strategin för Östra Tyresö som dragplåster.
Den finns där också i början på sammanträdet. Det är huvudnumret på den här budgetsammanträdet är ju kommunplan och budget. Då. Ja. Men det finns även en del intressanta ärenden i början. Och en av dem bör vara den här strategin för Östra Tyresö.
Och var är ni någonstans då?
Vad vi håller till rent fysiskt? Ja. Vi håller till i Tyresö gymnasiums aula.
Så att folk...
Det är öppet, så det är vem som helst får komma dit och sitta och
14
lyssna.
14 juni klockan 13 börjar det.
Ja, man behöver inte sitta hela tiden heller. Man kan komma och gå som man vill. Okay. Det är 10 timmar här. Så.
Och man behöver inte lösa biljett.
Nej, det finns ju ett körschema också. Så att om man är intresserad av något speciellt ämnesområde så kan man se ungefär när det kommer att debatteras.
Okej. Okay. Då säger vi det om budgeten. Tillgänglighetsplan, treårsplan. Plan framöver, det är väl då funktionshindrad? Eller för...
Ja, det finns ett råd vi har, kommunala funktionshinderrådet, som tar fram en tillgänglighetsplan. Och nu ska vi egentligen formellt fatta beslut att det är den här planen som gäller. Det är inte kommunen själv som har tagit fram planen, så vi beslutar att den gäller. Och sen så ska den arbetas in i alla nämndplaner, så att för tillgänglighetsfrågor, det berör ju allt egentligen i kommunen.
Du, tian då hoppar vi till. Den låter också spännande med tanke på det här seniorupproret, eller vad jag får kalla det. Nämnd organisation för mandatperioden 2019-2022. Nej, men de har ju efterlyst någon äldre nämnd eller något liknande.
Ja, det är helt riktigt, Leif. Du påläst här i debatten, ja. Precis. Ja.
Kanske ska bli politiker.
Ja, kanske det. Ja, men det är ju så att inför varje mandatperiod då brukar vi se över den politiska organisationen. Och sen låter man normalt sett den vara under mandatperioden. Och det här gör vi på sånt sätt att vi försöker få en bred uppgörelse mellan alla partier egentligen, så att alla ska vara nöjda med själva organisationen då. Ofta så blir det inte så stora förändringar, men den här gången kommer vi faktiskt att stuva om lite grann i ansvarsområdena hos nämnderna. Och tidigare två nämnder blir nu tre. Det är alltså gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt socialnämnden som istället bryts upp på tre nämnder. Och en nämnd blir faktiskt en sån här äldre- och omsorgsnämnd. Som du nämnde då, Leif. Och det är förstås för att vi ska få lite mer fokus på äldre och funktionshinderfrågor. Då. Det blir en egen nämnd helt enkelt.
Ja, men den här omsorgsdelen av det där namnet, kommer det gälla då barnomsorgen? Ligger den där?
Nej, det är funktionshinderomsorg som ligger där. Alltså. Okay. Så äldre och omsorgsnämnd har varit ett kortare bra ord som man kan säga då.
Förstår.
Och vad gör vi mer då? Vi gör också så att vi tar då resten av socialnämnden som är individ- och familjeomsorg. Det slår vi ihop med arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Och gör en ny nämnd som vi kallar för arbetsmarknads- och socialnämnden. Då. Och kvar blir sedan gymnasie- och vuxutbildningen som får vara en egen lite mindre nämnd. Då. Så att det blir tre nämnder för det här.
Då blir det alltså någon slags äldrenämnd kan man säga till rådgivare.
Du kan säga att det blir en äldrenämnd. Det
kan man vara så här, var man helt överens över bland alla partier eller var det några som tyckte?
Ja, det finns alltid små nyansskillnader här, men det här var i alla fall ett förslag som alla tyckte var helt acceptabelt att kunna köra med. Så det finns ingen som var totalt emot det här faktiskt. Just äldrenämnden var väldigt många för kan jag säga.
Ja. Okay.
Sen finns det lite andra ändringar också, jag kan ju nämna lite grann. du snackade om att vi skulle dra ner på politikerna, men det gör vi faktiskt inte. Kommunen växer, så att för att täcka områdena så får vi nu en nämnd till, och det drar ju lite mera politiker då. Alltså det är främst fritidspolitikerna blir något fler då, för att täcka de här nämnderna då. Man kan få, det finns fler uppdrag att välja mellan, så att säga då.
Men du, alltså, jag är lite förvånad, du som älskar det här, på att effektivisering, alltså även om det blir lite större, så kan väl ni också effektivisera
det? Ja, det gör vi också på sätt och vis, är det här en effektivisering. Ni ska veta att ska man ha det är viktigt att kunna, alltså, hur ska vi säga, det är en demokratifråga att kunna attrahera fritidspolitiker. Vi har ju antalet politiker i Sverige har ju minskat drastiskt, och det kan till och med vara svårt för vissa partier att rekrytera folk till uppdragen. Och då kan det vara bra att de uppdrag som finns är väldigt tydliga och avgränsade. Som till exempel den här äldreomsorgsnämnden, då vet man vilka frågor man ska hantera. Och har man ett intresse för det, så kan man ta ett sånt uppdrag. Det blir inte så brett och spretigt som det kan bli annars. Så det är en fördel faktiskt att ha lite mer specifika nämnder.
Det låter som, pratar man om politikereffektivisering, då är det som att trampa på ömma tår.
Nej, det är inte ömma tår. Jag tycker att det är en viktig demokratifråga faktiskt. Det finns en annan sak som vi ser till att fixa nu också. Det är det att varje parti, även de minsta då, som bara kanske har två mandat i fullmäktige, får en resurs som kallas politisk sekreterare på halvtid. Det är en anställd tjänsteman som jobbar åt ett specifikt parti då. Och den personen är till för att kunna ge då stöd till de förtroendevalda i det partiet. Och främst de små partierna, särskilt i opposition, de har ju inga fast arvoderade tjänster egentligen. Så att de är väldigt beroende av att ha någon som så att säga håller ordning på helheten och finns närvarande i kommunhuset. Och det tycker jag att både som förtroendevald och som väljare tycker jag att man ska kunna förvänta sig det, att ett parti som är representerat faktiskt också finns på plats i kommunhuset egentligen. Så jag tycker att det är en viktig demokratifråga här.
Du, vi hoppar till, du får avgöra själv hur mycket du vill orda om, punkt 11, borgen för bostadsrättsförening Hanviken.
Ja, det är inte så mycket ord om egentligen. Det här är en bostadsrättsförening som började en gång i tiden för 30 år sedan som en kooperativ hyresrättsförening för 55-plussare. Och på den tiden tyckte kommunen det var behjärtansvärt, så man stödde den här verksamheten med borgensåtagande. Men nu har det där ombildats till en normal bostadsrättsförening. Då finns det egentligen ingen anledning varför kommunen ska vara borgenär. Det blir lite orättvist mot andra bostadsrättsföreningar. Så att nu blir det en urfasningsplan för det borgensåtagandet under de närmaste åren.
Men man kan väl också säga att i kommunallagen finns det ju lika behandling, så man kan ju inte gå i borgen för en bostadsrättsförening och lämna andra utanför.
Nej, det rimmar ju inte, va? Men nu, av historiska skäl har det varit så. Nu ska vi korrigera det så att det blir rätt.
12. Inriktningsbeslut om förvaltningslokaler. Vad är inriktningsbeslut? Är det någon skillnad mot mål om förvaltningslokaler eller plan eller...
Ja, jag kan ta det. Alltså, när det gäller förvaltningslokaler här så det gäller det vi brukar kalla för kommunhuset egentligen i det här fallet då. Och inriktningsbeslut, det är väl liksom att vi pekar en viss riktning. Vi har inte tagit något slutgiltigt beslut, men det är liksom vilken riktning vi ska jobba helt enkelt. Det är den här punkten handlar om liksom. Och bakgrunden är ju det att vi hyr ju alltså lokalerna i kommunhuset. Och det finns ett kontrakt som går ut 2023. Och vi börjar ju närma oss det faktiskt. Och då måste vi ju se över liksom, hur gör vi efter det då? Ska vi fortsätta hyra de här lokalerna eller ska vi ha någon annan lösning då?
Vad har ni för uppsägningstid?
Nej, det känner jag inte till faktiskt. Det kanske ett år någonting sånt där. Men vi måste ju så att säga ha gjort, om vi ska göra någon förändring så måste vi ha färdigställt den till 2023 egentligen.
Men sitter man inte lite som gisslan där då? Jag menar, om man inte har bestämt sig och sitter ett år innan. Och sen kommer de då med ett skambud om hyresnivån.
Ja, det finns säkert affärsmässiga aspekter på det här också. Det jag tycker kanske viktigast är, om man går tillbaka till det här med effektivisering igen då, så är det att vi sitter inte i, ska vi säga, moderna lokaler. Så vi har ganska mycket yta per varje medarbetare. Man har oftast egna rum och sådär. Så ser inte moderna kontorsmiljöer ut egentligen. Så att oavsett om vi ska sitta kvar och få något förlängt hyreskontrakt eller om vi ska hitta någon annanstans att sitta då här i centrum nära, så kommer det bli en förändring på hur vi nyttjar lokalerna. Antingen måste vi bygga om rejält i huset eller flytta på oss helt enkelt.
Nej, jag var bara mer ute efter om man ett år innan då vet ju fastighetsägaren att de har ju ingen chans att hitta nya lokaler på ett år som passar hela förvaltningen.
Nej, just det. Då är det väl bra att vi börjar titta nu ja, då, så ja, att vi inte hamnar ja. I den sitsen. Det är helt riktigt faktiskt. Ja. Så att det finns ett förvaltningsförslag här som faktiskt förespråkar att vi ska sitta kvar i befintliga lokaler samtidigt då som vi ska göra en omfattande ombyggnation här. Och det finns väl alltid tveksamhet i det här hur man ska sitta och jobba i en byggarbetsplats eller inte. Den som har gjort det förstår att det kanske blir lite stökigt. Alltså.
Ja, men då, igen då, nu är jag lite tjockt där. Om man då säger så här, vi ska nog sitta kvar utan att kolla upp vad fastighetsägaren har för planer.
Ja, just det. Det finns ett annat förslag här också.
Ja, tack.
Som ligger kanske mer i din riktning. Jag förstår vad du far efter det. Och det är det att vi borde egentligen först, det finns ett ordförandeförslag då som läggs här från Alliansen egentligen då, som går ut på att vi först ska i detalj studera vilket lokalbehov vi har. Hur vi tänker oss att våra förvaltningar administrativt ska jobba egentligen framöver. Och då ställer det krav på vilka ytor och vilken typ av lokal vi ska ha. Och först när vi har satt ner foten på det va, så kan man börja titta efter alternativ eller hur det här ska byggas om då. Så därför kommer vi skynda långsamt lite grann. Vi kommer under fram till mars nästa år då, så ska kommundirektören ha fått ett uppdrag att han ska titta igenom egentligen exakt vad det är vi behöver lite i korta dragen.
Tyresö gymnasium är väl inte så väl använt?
Nej, det är det faktiskt inte. Det är ett alternativ åtminstone om man diskuterat det som evakueringslokaler ifall man skulle bygga om. Då kan man ju behöva flytta ut delar av verksamheten medan man bygger om då.
Men jag tänker, där är ju lokalerna större klassrum och så jämfört med de här enpersonsmodulerna som finns i kommunhuset.
Ja, men ska man ha gymnasiet som kontorslokal kommer det också kräva omfattande ombyggnationer. Så det är inte säkert att det är en bra lösning heller.
Nej, jag håller tummarna för
att... Sen finns det andra alternativ vad vi kan använda gymnasiet till. Ja. Det är helt riktigt att det finns alltså ett litet överskott på lokaler i gymnasiet i och med att vårt eget gymnasium har minskat så mycket i volym. Då, så.
Ja.
Så finns det en resurs där helt klart.
Ja, jag håller tummen att ni fattar kloka beslut.
Ja, det ska vi nog göra. Ja.
Mm. Då har vi det här 13, uppföljning och avtal med Tyresö Väntjänst.
Ja, just det. Tyresö Väntjänst är då en ideell förening som arrangerar aktiviteter och hjälpinsatser för äldre. Och det här tycker vi är jättebra från kommunens sida. Så att vi har gått in i lite fördjupat samarbete med den här Väntjänsten. Så nu ska man även rikta sina aktiviteter för att främja mångfald och integration. Och det finns ett avtal skrivet om det här och i det så ingår att Väntjänsten då ska få ett bidrag på 200 000 för utökad verksamhet inom de här områdena. Och det är det vi ska fatta beslut om här.
Ja. Vad är ett roligt ärende?
Ja, det tycker jag.
Det är Tom. 14. Mm. Vi börjar rinna ut tid så att du...
Ja, vi kör på.
Återrapportering av uppdraget om översyn av lokala ordningsföreskrifterna avseende pyroteknik. Det är nyårsafton, gissar jag.
Pyroteknik, det är alltså fyrverkerier vi pratar om. Och vi har sett, det finns en politisk önskan här att se över möjligheten att kanske ge ytterligare restriktioner till användandet av fyrverkerier här i Tyresö. Och nu har förvaltningen inventerat de ordningsföreskrifter vi har. Det finns ganska mycket regler som styr det här med fyrverkerier egentligen. Och kolla vad lagarna säger och sådär. Och nu har man en sorts mellanrapportering här. Så nu kommer man att gå vidare då att verkligen revidera ordningsföreskrifterna då. Och tanken är då att för att få fyra av fyrverkerier så behöver man polismyndighet. Man behöver tillstånd från polismyndigheten här i Tyresö kommun.
Så varje, jag bor uppe i Krutboda, varje villa som vill skicka upp raketer måste söka tillstånd hos polisen?
Ja, så kommer det bli, utom på just nyårsafton då man har ett undantag generellt.
Aha.
Det vore inte möjligt egentligen. Men om du fyller 50 och ska smälla ordentligt så behöver du faktiskt polistillstånd sen. Och sen finns det vissa områden där du inte kan få polistillstånd heller, där alltid kommer vara förbjudet nära äldreboenden och sånt.
Men det här med pang och färgglada saker, alltså det är ju pang många gånger man vill undvika.
Ja, det finns ju två aspekter. Det är pang undviker jag. Det finns ju också en miljöaspekt på fyrverkerier. Men det är en annan fråga egentligen. Det är inget som kommunen styr över.
Vi går, 15. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
Ja, det är en formalia, det kan man hoppa över.
16 kanske lite svar i alla fall. Då.
Ja.
För det ska i alla fall lämna svar på motion om bättre lek- och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö centrum.
Ja, just det. Det här är en motion från Sverigedemokraterna och den verkar ju trevlig vid första anblicken. Det är att man vill att vi ska ha mer attraktiva lek- och aktivitetsplatser i centrum. Och även möjlighet till kortare tillsyn av barnen när föräldrarna kanske handlar. Då. Problemet är att det här är ingen kommunal angelägenhet. Centrum är privatägt så vi har ingen som helst möjlighet att påverka det egentligen. Så att, Den som vill driva en sån här fråga får gärna själva prata med centrumbolaget egentligen. Det är inget kommunen kan driva faktiskt.
Så ja, okej, då har vi det. Sen kommer 17 formalia tycker jag då. Anmälan av delegationsbeslut. Det är väl det här som några tjänstemän har på delegation rätt att fatta beslut och så rapporterar så att ni vet vad de har gjort för någonting.
Just det, de rapporterar vilka beslut de har fattat på delegation helt enkelt. Och det görs till kommunstyrelsen i alla fall.
Ja. Du, kommer det något spännande? Det är sista punkten, 18. Kommunstyrelsens meddelande maj-juni 2018. Har det kommit någonting av allmän intresse?
Inte så mycket faktiskt. Det mest intressanta denna gång var väl stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport. Den som är intresserad av alla planer och byggprojekt som är på gång där kan få en kort sammanfattning och studera den faktiskt.
Och då kan man få den i kommunens servicecenter där vi...
Ja, det kan man. Den här handlingen finns ju redan ute, så går in på insyn på nätet och hittar den.
Ja, men nu är det inte alla som är så moderna.
Nej, man kan, om man inte behärskar det att ta fram det här direkt på nätet själv, så kan man gå till servicecentret och få hjälp och få ut handlingen i pappersform säkert.
Ja. Mats, jag tackar. Förlåt att jag var lite forcerad, men vi har vår tid och den är begränsad.
Så är det.
I många avseenden. Ha det bra så länge. Vi ses en annan dag.
Det gör vi.
Ni har hört Mats Lindblom redogöra för de ärenden som kommer upp på kommunstyrelsens sammanträde i juni och där några ärenden fortsätter ner till kommunfullmäktige. Tack för att ni lyssnade.